Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkommen till vår podd
som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är här, Tove är här.
Hej, hej, hej.
Vi sitter i Fredriks studio. Hej Fredrik.
Hej, hej.
Och som gäst idag så har vi Pelle Bergqvist. Hej Pelle.
Hej.
Kul att du kunde komma.
Tack, kul att vara här.
Ja, ända från Malmö. Ja, en lång resa.
Oj, oj, oj.
Ja, från kontinenten jetlag. Upp till Stockholm. Dagens tema, eftersom vi närmar oss Michelin-släpp, är ju lite Michelin-prognos. Och vi vill ha med Pelle, för att du är väldigt duktig på det här. Du äter väldigt mycket ute. Du har varit i branschen väldigt länge. Du har skrivit mycket om krogar. Mm. Utan att avslöja din ålder nu. Nej, nej men du är ju kunnig och du har ju väldigt mycket åsikter, vilket är ju bra.
Mm. Alltså du tycker det?
Ja, det tycker jag.
Okay, ja.
Ja, men det har du väl alltid haft.
Jo, jo.
Du är inte den som skrär orden direkt.
Jag tänkte vi kanske kunde presentera Pelle också lite.
Ja. Ja. Gjorde inte jag det precis?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Eller det gjorde ju på ett sätt. Ja.
Om man inte,
men jag kan bara säga på mitt lite mer fyrkantiga sätt. Mm. Nej, men... driver Bergqvist Publishing och som bland annat ger ut en hel del magasin. Och jag har inte alla i huvudet, men Restaurangvärlden till exempel. Den kommer ju ut med, jag vet inte hur många nummer är det
nu? Åtta
nummer om året, ja. Och sen så, idag till exempel när vi sitter här då så... har man ju precis lanserat ett nytt magasin som heter Grön. Mm. Det är White Guy Senior. Mm. White Guy Junior. Mm. Baka.
Mm.
Ja, alltså,
Mat och vänner.
Mat och vänner. Ja. Ja, det är många.
Ja. Du har fullt upp helt enkelt.
Ja, jag försöker hålla igång mig själv.
Och som du sa då precis att vi tyckte att du skulle vara... jättebra gäst och vi är jätteglada att du är här. Speciellt eftersom vi ska prata just om krogrecensioner, vi ska prata om Michelin och just det här med att man är ute och äter och det är inte så många som är ute runt världen.
Nej, heller. Speciellt inte tycker jag från Sverige. Nu kanske jag är lite så här hemmablind, men det är ju väldigt få journalister från svenska tidningar som reser mycket och äter ute mycket, uppfattar jag. Tove, du är ju ute väldigt mycket och reser och äter.
Ja.
Om man jämför med de andra inhemska, tycker
nästan
jag.
Nästan för mycket ibland, tycker jag. Ja. Faktiskt.
Men det är ju positivt, för att jag menar, det är ju också ett sätt att skapa sig kunskap om allt som vi jobbar med.
Mm.
Det är nästan det behövs ju nästan idag. Men vi kan väl börja med Michelin, för det är ju så himla spännande.
Åh, jag visste det.
Ja, jag vet. Säg vad du sa förut, eller?
Vad sa jag? Att
det blir alltid fel, sa du.
Det blir alltid fel att sitta och gissa.
Ja, det blir det. Men det är ändå lite kul.
Jag har nog aldrig haft rätt, tror jag.
Nej.
Varför tror du det? Varför tror du man har...
Därför de är väldigt svåra att följa. De är inte... I våra ögon är de inte rationella och logiska. Och det kanske det också som är lite magiskt. Och det är det som gör det lite spännande, tror jag. Att de gör saker och de tänker på ett sätt som inte vi riktigt alltid håller med om, tror jag.
Vi har inte liksom lyskat ut den där algoritmen.
Nej.
Hur de tänker.
Nej.
Helt enkelt.
Ja, och det verkar också som de tänker ganska olika i olika länder. Till exempel i Asien eller
USA, det måste man ju verkligen säga. Det finns ju ingen röd tråd mellan de olika länderna.
Nej. 19 februari ska ju de offentliggöra de nordiska nya stjärnorna och icke-stjärnorna.
Och då kommer vi vara på plats, du och jag, tror jag, i Köpenhamn, på presskonferensen.
Och vet du varför jag gärna vill vara där?
Varför?
Därför att förra gången när jag var i Köpenhamn, då var jag inte där. Då delade de ut 2 stjärnor. Jag har varit nästan varenda gång de senaste åren. Men då har banden inte hänt någonting.
Ja, faktiskt samma sak. Men då kanske vi, det kanske vi som är jinxen.
Så det kanske inte, ner, det kanske inte ska åka ner. Vad säger du om det, Pelle? Brukar du gå på de här?
Ja, ibland, vartannat år ungefär. Men jag känner igen det där. När jag är där så händer det inget kul. Jag har alltid lämnat de där tillställningarna besviken.
Ja, alltid.
Jag har liksom aldrig fått anledning att fira någonting.
Nej, men första gången det var i Stockholm på Grand Hotel. Då var man ju så pepp på den nordiska guiden. Och tänker man, nu smäller det.
Ja.
Nu blir det stjärnregn.
Ja.
Men det blev ju bajs. Ja. Det blev ju ingenting.
Men frågan är om, jag tror inte det händer så mycket.
Tror inte det?
Nej, jag säger så att jag tror att det blir ett mellanår.
Jag tror faktiskt också det.
Det är ju jättetroligt.
Ja, jag säger det så att inte jag blir besviken.
Ja.
Vi ligger ju inte jättebra till för en tredje stjärna i Sverige.
Nej, vilken är det som skulle få en tredje stjärna, tror du?
Ja, men alltså det är ju
Fransén. Det finns inte
många att välja på. Tror de skulle kunna börja med det?
Nej, det tror jag väl inte.
Nej.
Skulle jag gissa så tror jag nog att de kan få 2 direkt.
Mm.
Och det tycker jag de ska vara... Eller, ja, nöjda, men egentligen ska de få 3 direkt, kan jag tycka. Men jag vet inte om de vågar det riktigt.
Nej, jag tror ju att får de inte 2, då blir det inte roligt på restaurang Fransén.
Nej, risken är ju, det kan väl bli spännande i sig, det om de skulle få 1 stjärna, för då är det ju helt fel tänkt.
Ja, då...
Så på något sätt så tycker jag antingen så belönar man en krog för vad de är idag, eller så skiter man i det.
Mm.
Och då egentligen ska de ju ligga på 3 direkt.
Du tycker det?
Ja, det tycker jag.
Och de är de enda, känner du, i Sverige som har liksom den potentialen?
Nej, men vadå? Vi har ju Färviken som ligger bra till och Daniel Berlin. Trots att han bara ligger på 1 stjärna. Sen har vi ju Volmos, det är Malmö som har 2.
Oaxen.
Oaxen också, ja.
Krog.
Men har de tillräckligt mycket potential för att komma upp till 3?
Vilka då?
Alltså, jag älskar Daniel Berlin, jag tycker det är en fantastisk krog.
Ja.
Men är det 3 stjärnor, tycker du?
Inte just nu.
Nej.
Jag tror att det kommer att bli snart. Det händer mycket bra där nere.
Mm.
Nej, men jag som har testat alla i hyfsat modern tid tycker jag att det är Fransén som ska få det tillsammans då med Färviken.
Ja, men jag kan hålla
i
med.
Så fall. Men det blir svårt.
Jag är väl partisk lite grann, men det har vi pratat om förut. Men jag tycker faktiskt också att Fransén är nog den enda som levererar på den nivån som man idag förväntar sig av en modern 3-stjärnig krog. Inte så här Paul Bocuse 3-stjärnigt, utan en modern 3-stjärnig restaurang.
Så jag tror inte bara det handlar om nivå, jag tror också att de gör det på ett sätt som Guide Michelin gillar i Norden.
Jag hoppas det.
Att de gör det på det här lite gammeldags lyxsättet, fast ändå i en förpackning som är väldigt nytänkande och modern.
Mm.
Att man får alla lyxattribut, men ändå en matlagning som är långt, långt framme. Men som sagt, ingen aning vad det kan bli.
Blir några nya enstjärnor då? För det tycker jag ändå är ganska spännande att se om det skulle kunna komma. Det är liksom, för mig så ligger det på samma nivå som att en ny 3-stjärnig, att det kommer en ny enstjärnig nästan.
Mm.
Det tror jag att det kommer att göra.
Vad tror du, Tove?
Ingen aning om vilken dock, men... enda jag känner så här det är att jag har faktiskt varit lite förvirrad när det gäller Michelin i år. Jag har inte liksom alls satt mig in i det, men jag tror att de har ju varit väldigt mycket i Norden och ätit runt överlag.
Ja.
Det känns som att det har surrats mycket. De var ju där redan vid förra utdelningen, kom ihåg att de pratade mycket om att de var i Finland och så det känns som att de har varit mycket här. De verkligen letar efter krogar, enstjärnor, bib och sådär, tror jag.
Ja.
Vad tror du det blir någon ny enstjärnor?
I Sverige?
Ja.
Oj, det är mycket svårare.
Ja.
Det såg vi förra året. Det var ju det var ju inte många som såg att Sushi Shoe skulle få en till exempel.
Nej.
Och det är lite spännande, för där är de nog mer nyckfulla och lite mer generösa med att dela ut enstjärnor. Och det tycker jag är bra.
Mm.
För en enstjärna betyder kanske inte lika mycket som tredje stjärnan, men det betyder väldigt mycket att då tar man liksom steget upp att bli en stjärnkrog.
Ja, det betyder väldigt mycket. Ja, för krogen betyder det ju väldigt mycket, tror jag.
Ja.
Nu skulle ju Stefan och Tom inte hålla med mig, men jag tror ändå faktiskt att det betyder mycket att få en stjärna för en krog.
Varför skulle inte de hålla med dig?
Nej, för de anser ju att det inte spelar så stor roll.
Nej. Ändå så pratas ju lite om Lego skulle kunna få en.
Mm.
Aloe har vi ju till exempel, som har varit pratat om länge.
Vi gör Rutabagen, får se om de får en.
Rutabagen,
De två ligger ju bra till.
Ja, jag tror det också. Frågan är ju... Alltså, Rutabagen ligger ju bra till på grund av lite så här location... Mattias.
Precis, den historiken.
Hela den historiken ligger det bra till. Plus att det var en ganska, ganska stor förändring och en stor nysatsning. Och det kan de ju också ibland tycka är spännande, tror jag.
Ja.
Nu vet jag att det är inte någonting som Mattias strävar efter. Men han tycker ändå att det skulle vara kul om han fick en.
Ja, men det är självklart. Jag tror det händer mycket i Finland. Jag gillar, det är min nya älsklingsstad, Helsingfors.
Ja, vad spännande.
Jag tycker det är mycket roligare än Oslo.
Jag är tvärtom, också. Jag gillar ju Oslo då.
Asså, varför då?
Ja, jag tycker det är trevligt i Oslo. Ja. Ja, jag tycker det händer mycket där i Oslo också.
Mm.
Så.
Har du varit på Ask?
Ja, varit på Ask, ja. Ja, men fast det var 2 år sedan nu. Också jättebra tycker jag. Men de har väl gjort om lite, tror jag, så jag har inte varit där sedan.
Nej.
Men det är ju en hel del annat på gång där i Helsingfors.
Ja, det händer jättemycket.
Ja, det är på tiden, för det har ju stått ganska still länge.
Jo, men det är också just därför de börjar från en ganska låg nivå.
Ja.
Och därför är det roligt att åka dit, tycker jag. För det händer mer, utväxlingen är större. Det händer mycket mer saker då, kan jag tycka.
Köpenhamn då?
Ja, vi får ju se nu vad ni har med, hur det blir med dem. Jag ska dit i februari nu.
Ja, du ska också dit.
Jag ska också dit i februari.
Ja, vilket datum ska du dit?
24.
Okej, jag ska dit 22, tror jag.
Synd det inte var samma dag där. Det var jättetrevligt.
Jag väntar tills bebisen är ute. Då ska jag dit.
Ja, det gör du rätt.
Så jag kan dricka mycket.
Ja, och sen skaldjuren också. Kan ju vara trevligt om man kan äta utan att behöva tänka sig för.
Verkligen. Ja, nej, men de hinner ju inte...
Ja, de hinner ju inte med.
Nej, de hinner inte med.
Nej, men de kommer ju 2019 då.
Hur kommer det sig att Amassi inte fått någon stjärna, tror ni?
Ja, också konstigt.
För det är ändå...
Väldigt konstigt, ja.
Vi hade en väldigt trevlig lunch där. Jag äter middag där flera gånger.
Mm.
Plus att de ligger bra till prismässigt också.
Ja, verkligen bra till.
Vilket de också... Eller, de lägger ju ändå in det i...
Nej, men sån här diskussion är helt meningslös egentligen. För att det blir alltid fel och det blir alltid tomma skottet i luften.
Jag vet, det är sant. Men ändå, jag tycker ändå det är roligt.
Man alltid förlorar på att sitta och spekulera så här egentligen.
Och hur det än blir så blir det ju fel nästan, eller hur?
Ja, exakt.
Aj, skulle det inte ha varit så där istället?
Alltså, så vill man ju inte engagera sig. Man vill ju inte sitta och tycka att det är viktigt med det här.
Nej, eller hur?
Nej.
Det spelar ju ingen roll.
Nej, man vill ju bara låta det passera. Men det är ändå lite kul.
Ja, det är jättekul. Men alltså,
liten fråga där.
Ja, kör.
Tror ni att de tycker om att vara oberäkneliga?
Självklart.
Ja, det tror jag. Alltså, de vill nog se sig lite utanför.
Kanske felaktiga beslut för att överraska, eventuellt.
Ja, det tror jag inte däremot. Det tror inte jag.
Nej, det tror inte jag heller. Mm.
Jag tror att de har sitt sätt att jobba på. För att de är så himla hemliga, liksom.
Mm.
Men vad jag kan tycka är bra på det sättet med Norden, och jag har tänkt på det lite grann, det är att vi som sitter här, vi har ju våra åsikter och vi liksom, vissa restauranger favoriserar vi själva, vi tycker de här, det här är min stil eller det här tycker jag om eller hur det nu kan vara. Och så kommer de ju in med sin syn som kanske är, alltså vi pratar i media och alltså det pratas i branschen och så helt plötsligt bara slår de till och så, nu är vi en stjärna dit eller... Så, och på så sätt är det väldigt roligt att de kommer utifrån och bara så, kan höja en krog som kanske inte snackar så mycket om annars.
Mm. Nej, för mig, jag har ju sagt det här förut, jag tror jag sa det förra året också. Jag är ju, man kan ju tycka väldigt mycket om Michelin-guiden, men jag tycker ändå att den är den, för mig är den roligaste. Jag är inte liksom, tycker inte att för mig, jag bryr mig inte lika mycket om liksom White Guide eller någon annan guide eller ens 50 Best faktiskt. Jag tycker att för mig Michelin Guide har alltid varit.
Men det är ju den också som betyder mest för krögaren.
Ja.
Så är det ju. Vad jag kan, jag har väl bara en invändning, det är att de är inte så rättvisa, tycker jag, de bedömer krogar ute i världen. Om du ser på Spanien och Frankrike så är det ju betydligt lägre kvalitet på en enstjärnig i Frankrike och Spanien och i USA.
Absolut, eller trestjärnig också.
Ja, ja, rakt över, så det är en annan bedömning.
Nej, men det är sant. Det krävs ju mycket mer här.
Ja, det beror ju också, tycker jag, på att de inte riktigt har ätit in sig i den här typen av mat. De har ju ingen nordisk testare än.
Nej, det har de
tycker
inte.
Tycker jag också konstigt att det är engelsmän och sydlänningar som kommer hit och testar.
Och japaner tror jag till och med.
Ja, ja visst. Mm. Och det tycker jag också är konstigt. Där borde vi i alla fall få några nordiska smaklökar som är med och speglar den här delen av Sverige, eller av världen.
Mm, nej, jag håller med.
Och det kan jag tycka att har man åkt mycket runt i Sydeuropa och äter på stjärnkrogar där, så kan man ju få skitmat och sekt, alltså riktigt dåligt.
Ja, jag kommer ihåg en middag eller en lunch på Krakow i, vad är det, Milan?
Ja, jag har också varit där.
Oj, oj, oj. Det skulle kunna vara en av mina värsta måltider någonsin i hela mitt liv. Mm. Då undrar man ju vad som händer liksom.
Sen är det ju svårt att få stjärnor och det är väldigt svårt att förlora dem också.
Ja.
Det ser man ju på sådana här institutioner som Paul Bocuse, som är ett skådespel som nästan är komiskt.
Ja.
Inte bra alls. Arsak tycker jag likadant. Där vet jag att inte alla håller med mig, men det sitter så mycket historik i de här stjärnorna och det är så jobbigt att plocka bort en stjärna från en som man har haft en relation med liksom i 30-40 år. Så det är väl nackdelen, tycker jag, att de är inte så snabbrörliga och de ska ju ha någon form av kontinuitet, men det kan bli lite väl bra, tycker jag, och då blir det ju tippade.
Ja, men samtidigt har de ju fått, Paul Bocuse har ju fått den här stjärnan för 30 år sedan för den maten och det skådespelet.
Mm.
Och då är det maten och den skådespelet, det är ju samma nu fortfarande.
Ja, det vet vi inte, det vet varken du eller jag.
Nej, det är sant. Men man får ju anta det eftersom stjärnorna hänger kvar, man inte ändrat någonting. Ja.
Men vad som kan vara, vad jag tänkte på häromdagen just med Paul Bocuse med anledning av hans bortgång här också, det var ju att just nu, eller känns det väl ännu mer angeläget att den typen av mat serveras där i alla fall och uppskattas.
Mm. Mm.
För att det händer ju så mycket, det moderniseras allting och så. Då är det ju, kan vara härligt med någonting som är bara, om det görs bra förstås, vilket det görs där, tycker jag.
Ja, det är sant.
Jag tyckte det var jättebra när jag var där. Ja, gillar det
där.
Jag
tog dig liksom den där 1%.
Precis, precis. Ska vi gå vidare kanske?
Ja, det gör vi.
Vi får se vad som händer då, den 19 helt enkelt. Och så vi vill följa upp det på något sätt.
Vi livesänder från...
Ja, vi vill köra lite live.
Ja, vi kör lite live från, från galan. Fredrik, kommer du titta på vår livesändning då?
Det måste jag ju göra, såklart. Bra. Vad fan tror du?
Kommer du, Pelle?
Till Köpenhamn? Mm. Ja, jag tror det.
Mm. Då ses vi där.
Vi ska ta tåget ner.
Mm, precis.
Jag ska rulla dit. Nästa fråga.
Ja, vi ska ju prata lite om krogrecensioner.
Mm.
Hur kom vi in på det spåret egentligen?
Vi kom in på det för att Pelle uttalar sig om att han tycker att alla recensenter ska vara...
Ja, just det, så var det.
Öppna.
Mm.
Mm. Alltså du vill alltså det vanligaste är att recensenter är anonyma, i alla fall i de stora tidningarna, dagstidningarna idag. Och sen har vi ju haft, vi pratat om det här lite förut, att vi har haft personer som har i Sverige då, som har recenserat med namn. Och nu finns det väl inte så många kvar mer än, ja, Viggo, Perfect Guy. Jag vet inte.
Finns det fler? Kramby.
Fast han recenserar ju väl inte längre.
För Metro? Eller nej?
De tar bort det.
Ja, just det. De har ju tagit bort.
Och du recenserade väl ett tag också, eller hur?
Ja.
Jag vet inte, gör du det fortfarande? Nej, inte så mycket, va?
Ibland, jag känner för det. Men inte så ofta längre.
Nej.
Jag gör alltid signerar.
Jag gör det ibland på nätet, på bloggen.
Ja, det gör du.
Vilket är, som vi kan prata om sen. Det är inte så himla lätt som man tror.
Jag recenserar ingenting.
Nej, men du är också i branschen, så det är svårare. Om man liksom jobbar med kockarna liksom, fysiskt i matbloggen.
Men vad är det som då är positivt med att en recensent inte är anonym?
Ja, var ska vi börja? Det här är en fråga som jag har engagerat mig ganska länge och jag tycker det är konstkritik, teaterkritik, film, alla de konstarterna får en personlig signatur. Men då när det, till och med vin. Men då när man ska bedöma en restaurang, då gömmer man sig bakom någon form av löjlig vignett eller bakom ett större varumärke. Och så funkar det tyvärr på alla de mest betydelsefulla tidningarna idag. Ta Dagens Industri, ta DN, ta Svenskan, Aftonbladet och så vidare. De gömmer sig bakom huvudvarumärket, alltså själva tidningen. Och jag tycker det är synd. Jag tycker all kritik är mer intressant och relevant om man kan koppla till en person. För all kritik och alla recensioner är personliga. Och jag tycker man tappar jättemycket på att inte berätta vem man är. Och jag förstår inte varför inte de stora dagstidningarna gör det. Det gör de ju till världen. Om du ser New York Times och i USA framförallt, så har man ju lämnat de här anonyma signaturerna och börjar lyfta fram krogrecensenter på ett annat sätt. Så jag tror vi kommer till det, men det kommer att sitta långt inne på en sån här som Dagens Industri och DN, tror jag.
Varför tror du att det har blivit så i Sverige?
Alltså, jag vet inte.
Men till och med, men vi pratade om det tidigare, det var recensioner i danska tidningar. De skriver ju namn till och med. Varför har vi det så i Sverige?
Ja, jag vet inte. Det var ju Dagens Nyheter började med, vad hette den här krog?
Kommissionen.
Ja, 75 började de, tror jag. Aha, var ju Malena Ripping. Och de började ju då med anonymitet. Och sen har ju det varit det rådande formatet i Sverige. Och alltså, motargumentet är ju då att man inte ska få någon form av specialbehandling. Och då tycker jag man missar målet lite, för att krögaren ser ju vem det är som sitter i stolen och äter maten. Så där kommer ju specialbehandlingen även. Om du bokar ett annat namn och försöker vara doldig, så kommer de ju säga att där sitter Lars-Peder Hedberg eller där sitter Pelle Bergqvist. Och då får vi den special treatment som vi vill undvika. Läsaren sen är ju inte med om den i det mötet, utan hen vill ju bara läsa en text som är relevant och intressant och rättvis. Så jag tycker det är lite konstigt, och då borde det gälla även teaterkritik och konstkritik och musikrecensioner. Det är det ena. Det andra tror jag är att bra recensenter kan vara med och utveckla en krog. Med att lyfta fram svagheter, lyfta fram styrka och lyfta fram förbättringspotential. Och där drar jag gärna paralleller till Andres Lock och Janne Gradvall och sådana här kritiker som har varit med och utvecklat en hel bransch. Det tappar vi lite i Sverige inom krogrecensenterna. För att de gömmer sig. Och de sitter ju oftast på väldigt mycket kunskap, de här killarna och tjejerna som recenserar.
Men gör de det?
Ja, ofta. De bra gör ju det.
För det här är ju, ett litet sidospår då som vi också vill komma in på. För att, jag menar, krogrecensenter på de stora tidningarna, de är ju inte krogmänniskor oftast bara, utan det kan ju vara en kulturskribent eller en musikskribent eller vad som helst. Och då, alltså, det är ju bara naturligt att man ställer sig ifrågasättande då till liksom kunskapsnivån på de här recensenterna.
Desto viktigare att berätta vem man är.
Precis.
Men det kanske är så att om de hade gått ut då med namn, men då kanske det också hade varit så att det var en, två som alltid recenserade. Att man, nu är det ju så, och det vet ju vi, att de plockar liksom, det kan vara till höger och vänster, och det kan man ju också se när man läser vem som går. Men om man har ett namn bakom, då kanske man också, ja, jag menar, vissa är ju anställda enbart för att nästan recensera och skriva mat. Och då kanske det är det man gör då, helt enkelt.
Hur många är det, tror ni, som verkligen är anställda bara för att skriva mat idag på stora dagstidningar? Jag har svårt att se att det finns...
Alltså bara skriva om mat generellt.
Nej, men inte bara recensera.
Nej, det räcker med två händer där.
Ja.
Tror jag.
Men två händer.
10 alltså.
Finns det ens 10?
Ja, men det tror jag att... På inte ens det, men det är max.
Ja. Jag tänkte just på det du sa, det här med musik och så till exempel. Alltså, det finns ju skillnad där mot restaurang. Eftersom musik spelas ju, en teaterföreställning spelas ju, den påverkas ju inte så mycket av den som sitter och tittar på.
Nej.
Du kan lyssna på en skiva och skivan låter samma för alla. Och där blir det ju då skillnad om du ska gå ut och äta till exempel. Men samma sak, ett vin smakar likadant vem som än provar. Men, men en...
Du tänker bara med special treatment.
Ja.
Liksom. Fast det förändrar ju ingenting. För alla vi som recenserar om mat idag är ju välkända hos de flesta kockarna. Ja. Alltså ansiktet. Så jag förstår om man hade sminkat sig eller tagit på sig någon slöja och hatt och så.
Gjort Ruth Rachel.
I och med att du går in och sätter dig på krogen så är du ju känd för den som ska fjäska för dig eventuellt.
Ja.
Så anonymiteten är ju inte mot krögan utan anonymiteten är mot läsaren. Och det är det jag inte förstår.
För jag tror också idag att det är väldigt få restauranger som bara... Åh, här kommer White Guide. Nu ska vi göra något speciellt för dem. Jag tror att man gör det man gör. Alltså, jag har ju inte jobbat med en enda kock de senaste 10 åren som skulle förändra någonting för att Pelle kom åt eller du kom åt. Eller... Det är samma sak.
Mm.
Sen är det ju så att White Guide är ju lite... De bokar ju ofta ett annat namn.
De bokar alltid ett annat namn.
Sen när de kommer så känner ju ändå alla igen dem.
Såklart.
Och det blir nästan, nästan fånigt då. Därför att
men det blir fånigt.
Då vet de ju så här, aha okej, det var Anna Andersson som skulle komma men nu kom Lars-Peder Hedberg.
Ja, nu är de här för att recensera nästan, oss.
Ja,
istället för att nu är de här fara för att äta en god middag.
Ja, ja.
Så det är också så här, det blir väldigt kluvet.
Mm.
Ja, Sverige är lite för litet för att bete sig så tycker jag.
Ja, just nu är det ju det.
För ja,
nu
är det, ju... det är för liten ankdamm för att...
Ja, det går inte. Alla känner ju alla.
Men sen är det ju också det. Kan man... Vågar man skriva... Alltså, Sverige är ju så litet. Vågar man skriva kritiskt? Jag menar, du till exempel skriver med ditt namn då.
Mm.
Vågar du vara
absolut
kritisk?
Det är mycket roligare att vara kritisk än dunka i ryggen, tycker jag själv. Sen måste man vara helt ärlig med... För att i och med att det är en liten bransch så är det många som är kompisar med varandra.
Precis.
Och jag har också ett par kockar som jag är för nära för att recensera offentligt. Men det är väldigt många som jag inte är kompis med. Och då får man fokusera på dem.
Men då recenserar du inte dem som du känner dig för nära liksom?
Absolut inte. Nej. Vi pratar om en handfull max, men ja, det gör jag inte.
Nej.
Och det är svårt att undvika också om man gillar mat och är ute och äter mycket att bli kompis med krögarna. Men
ja.
Har man väl valt en väg att vara journalist och recensent, då får man hålla sig till den. Och där tycker jag Lars-Peder Hedberg är en exemplarisk förebild i den aspekten. Att han är ganska bra på att inte komma för nära kockarna och krögarna.
Det kan jag också känna att det stämmer. För jag menar, det blir ju så uppenbart när en recensent bara hyllar en kock hela tiden.
Mm.
Då tänker man ju bara så här, men kom igen liksom. Ja. Vi vet att ni dricker naturvin på fritiden tillsammans.
Ja, jag tycker det är synd. Jag tycker svensk och nordisk, eller svensk restaurangbransch är bara mycket bättre än krogbranschens, alltså kritiker. Och Sveriges matbransch skulle behöva ett antal starka krogkritiker som är med och pushar och utvecklar och utmanar de här kockarna. Och det är ännu viktigare tycker jag nu när alla har sociala medier, när alla är sina egna krogrecensenter. Och man vet inte riktigt vad som är adekvat och tungt och relevant. Man vet inte vem som tycker olika saker på de här stora tidningarna. Så jag tycker vi missar en möjlighet.
Mm.
Och det stör mig ganska mycket.
Kanske också sätta liksom det här med identitet är ju viktigt idag. Alltså att sätta en identitet på sig själv som krogrecensent och våga stå för det och stå för sina uttryck och stå för sin stil och det sättet man skriver på och allting. Jag håller nog med lite grann att det hade varit liksom intressant att kunna följa det. Det är samma person som äter och recenserar. För vi pratade om det med just DN.
Mm.
Att man kan ju läsa sig till de olika recensionerna, hur olika det blir liksom.
Mm.
Mm.
Eller Dagens Industri också.
Ja, svenskan också. Alltså alla.
Ja, alla.
Alla. De
alla.
Mm. Alltså det är en miss. Jag tycker man skulle tjäna på att vara mer personlig i det man skriver och koppla till sin egen person. Mer, prata mer i jag-form och prata mer om hur jag ställer mig till den här matupplevelsen utifrån mig själv. Det beror på vem du är, vad du har rest, vad du har ätit innan, vad du gillar för mat, vad du tycker om för och så vidare.
Men jag tror också att det har lite med resurser att göra i Sverige. Det känns som att tidningarna överlag inte vill lägga pengar.
Nej,
på mat, krog, dryck. Ju. Ja, lite dryck då, för det ger ju bra pengar in. Liksom. Men Jag menar, se på vissa tidningar utom, om man tittar på utomlands till exempel, där lägger de ju pengar på, de tycker att det är viktigt.
Mm.
Och hade man tyckt det från de här större tidningarna i Sverige, då hade man ju också gjort kanske på ett annat sätt.
Mm.
Nu blir det så här, ja men det blir ungefär som lång och trogen tjänst, du har jobbat här länge, varsågod och gå ut och, mm, och äta och skriv någonting. Ja. Då kanske man också har lagt det mer pengar på det, Levi. Mm.
Ja, det tror jag faktiskt är en jättebra poäng.
Mm.
Jag tror inte att det satsas alls tillräckligt mycket på det.
Nej.
Jag tror att det är mer som ett sidospår.
Mm.
Att alla tidningar här är så nyhetsinriktade bara.
Mm.
Och maten får ju mindre och mindre plats. Trots att det tar större och större plats i världen. Liksom. Vilket är konstigt.
Det är lite konstigt egentligen.
Mm,
för att Sverige är ju ett ganska starkt matland. Och har blivit.
Mm.
Så.
Mm. Jag är på gång i alla fall.
Mm.
Det går ju framåt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men krogrecensenter, om man jämför med Sverige och utländska krogrecensenter då? Eller menar det är lite samma spår som vi är inne på nu, men vi har ju vänner som är krogrecensenter i andra delar av världen och som kan leva och försörja sig och jobba med matjournalistik på ett helt annat sätt än vad som funkar här.
Mm.
Och då gör det ju att det blir mer kvalitativt.
Mm. Jag tittar på England, de har ju haft sina profiler, jag menar, som vi pratade om också, USA har ju sina...
Mm.
Heter, New Yorker heter den, va?
Mm.
Mm, de har ju precis utökat sin matstyrka. Mm. Liksom.
Men till och med The Post har ju liksom...
Så helt enkelt så får vi klaga lite grann på de svenska magasinen.
Ja, det får vi göra.
Svenska tidningarna, dagstidningarna. Ja, mm. Satsa mera på det här.
De får en känga.
Mm.
Fredrik, vad tycker du? Läste du krogrecensioner?
Inte alls.
Nej, inte alls. Okay. Då kan vi...
Faktiskt. Framförallt inte hemma. Det kan ju hända någonstans om man är någonstans där man aldrig varit. Men jag försöker undvika det för att de är så svajiga ändå, tycker jag. Så nej är svaret på den frågan.
Nej. Okej, okay, så nu behöver vi hitta bättre recensenter så Fredrik börjar läsa det.
Så sitter jag ju här med er. Så
ja, du behöver inte det längre. Nej. Du får all inside info ändå.
Vad läser du då? Vem tycker du är den tyngsta rösten?
I Sverige?
Ja.
Usch, den kommer jag få mycket skit för det. Jag läser inga recensioner längre.
Nej.
Jag har slutat. Jag tycker det är två anledningar, tror jag. Dels jobbar jag inte på krog längre. Alltså när man jobbar på krog, då läser man dem. Mm. För att då man jämför och man tänker och man tycker och man liksom vill att den krogen man jobbar på då, och i mitt fall Mattias, ska liksom få en bra recension. Och då var det viktigt. Men då var vi också väldigt inne i den här snurren med stjärnor och 50 best och allt det där. Det var liksom högt på listan. Och idag tycker jag personligen att det inte är så kul att läsa recensioner längre. Och det har vi diskuterat. Jag tycker inte att de känns relevanta ofta. Jag tycker inte att de känns jättekul. Jag kan läsa utländska recensioner, men ofta inte mycket i Sverige. Och sen har jag ju, jag tycker att det är skittråkigt att läsa recensioner när jag vet att den personen då, även om det är liksom en öppen signatur, typ har, jag menar, bästa vän med krögare eller kock eller du vet, det här är min favoritkrog, så då får den ett högt betyg.
Mm.
Så att det är ju en jättesvår balans. Så att jag läser faktiskt nästan inga recensioner alls. Om inte Tove. Tove kan ofta säga så här: hej, nu har den här, måste vi läsa den här. Det är ju helt jävla konstigt. Nu läser jag. Är du nog lite bättre på det?
Jag läser ganska mycket recensioner. Men jag känner lite, det är ju också mitt jobb. Ja. Alltså, som chefredaktör, att hänga med vad som händer och vad det pratas om och vad det skrivs om. Jag läser ganska mycket. Och jag tycker att det kan vara så där. Ja, men ibland kan jag bli upprörd över någonting. Och ibland kan jag tycka så här att men när man jobbar i branschen också har man ganska bra koll på, precis som du säger, Daniela, lite grann var de står någonstans i förhållande till krögarna kanske. Mm. Eller till sin egen smak eller vad det är. Sådär. Mm. Så jag är ganska insatt i det. Så då kan jag ändå sätta det i relation på något sätt. Mm. Faktiskt.
Jag tycker dock att det är väldigt sällan en min smak stämmer överens med någon av recensionerna. Så att jag ger upp.
Men varför är det så att man alltid tycker... Eller att alltid, varför är det så? Varför ofta de kritiska... Om någon skriver något trevligt, så då är det inte lika många som tycker att det är kul att läsa. Men om man skriver något elakt eller så, eller då klickas det på.
Ja, fast så är det ju.
Så, det är ju naturligt.
Det är dramaturgi, så är det ju i alla sammanhang. En hyllning är ju mycket tråkigare än en sågning.
Men det är ju mycket bättre. Och det är mycket roligt. Eller, om man skriver, det var en recension ute, jag ska inte säga vilken. Men så fick de ett visst poäng, som var ganska högt. Men texten var ju en rejäl sågning.
Mm.
Då känner man så här att då kanske man inte har vågat ge en siffra som överensstämmer med texten. Det är ju roligare att såga rakt igenom då. Och ge en rejäl sågning, tycker jag.
Ja.
Ska man såga, ska man såga. Ska man hylla, ska man hylla.
Mm. Fast jag kan tycka lite grann, som jag brukar ibland skriva så där, att jag kan skriva något väldigt bra om en krog, men sen så betyget kan ändå vara hyfsat okej, liksom, men kanske inte är.
Mm.
Och det beror ju på att därför betyget står i relation kanske till allting man har ätit. Men det betyder inte att krogen är dålig, utan krogen kan ändå vara jättebra för det den står för.
Mm.
Jag läste här Tak här i Stockholm fick 19 poäng av det i Weekend.
Mm.
Och blev sen utsett till årets affärskrog.
Mm.
Och sen då blev Hildenberg, fick också 19 poäng och rubriken var Mainstream vid Stureplan.
Mm. Men det är ju så då, typiskt.
Det kan ju vara så att, okej, det kan vara så. Men då vill man ju veta,
varför?
Hur kan 19 poäng ge en fin utmärkelse på ena sidan, och hur kan 19 poäng på andra sidan rendera i en sågning i rubriken?
Mm.
Det är ett sånt tillfälle jag tycker att The Weeknd borde mer i texten förklara och ha koll på att shit, vi gav 19 poäng här veckan efter varandra och det blev två olika resultat av det.
Ja, men det tycker man, det är ju inte så en jättestor tidning och det är inte en jättestor lista. Det borde vara ganska lätt att hålla den kollen.
Ja,
men är det då för att det är så många olika som skriver, eller är det liksom bara...
Ingen aning.
Nej, och vi vet ju inte.
Och jag menar, The Weeknd vet ju vi att det är en av de tyngsta i Sverige.
Mm,
där vill man ju komma, man vill ju få bra poäng där för att de har många viktiga läsare, en tung målgrupp. Så det kan jag tänka mig svider.
Ja, och bli affärskrog är ju jättebra.
Ja, verkligen.
Men då kan man ju undra över de 19 poängen såklart.
Ja.
Mm. Vilka läser du då? Om du...
Nej, jag läser ju... Ja, jag vet inte, jag läser ju det som det som kommer under min näsa, tänkte jag säga. Det är klart att man följer med de stora svenska. Mm. Och sen de stora brittiska och USA. Inte så mycket franskt och spanskt, men Amerika och England försöker man hålla koll på. Mm. Där saknar man en sån penna som A.A. Gill till exempel, som gick bort för något år sedan. Signerad. Och vilket gav en helt annan färg, tycker jag, till texter och till reflektioner. Men man ville ha det i Sverige. Man skulle vilja att det fanns en 3-4 tunga recensenter här som både hade trovärdighet hos läsarna och trovärdighet hos kockarna. Mm. Och det känner jag tyvärr, och det är en underkritik mot oss som testar, att det finns inga, inte så många sådana pennor som har respekt ut hos krögarna i Sverige. Och det tycker jag är, det är ett ansvar som ska ligga på oss som journalister.
Vi får ta tillbaka det helt enkelt.
Ja, det tycker vi bör göra.
Pelle, du skrev ju, du hade ju en lista, vad hette den för länge sedan?
Oj, vilka spår den har satt.
De har en del listor där.
Nej, men Pelle hade en som han skrev.
Uh-huh.
Du hade ju, vad var det, 50, nej det var inte 50 bästa vad jag tänkte på.
Var det när jag provade 100 Michelin?
Ja, just det. Det var ju väldigt roligt att följa, tyckte jag.
Ja.
Nu säger inte jag det bara för att du är här, utan nej. Jag tyckte faktiskt det. Också jobbar jag ju på Mattias då, såklart. Mm. Det var ju...
Där åt ju min 100 stjärna ju.
Ja,
som, precis. Hos Mattias.
Det kommer jag ihåg. Och det var ju väldigt personligt. Mm. Det var ju du som gjorde det, du som stod för det, du som stod för allting. Och... Kommer du ihåg det?
Nej.
Nej. Det tyckte jag var en, det var en rolig, ett roligt sätt att göra det på.
Men det var ju också bara för att jag åt stjärnor i hela världen och åt under ett år.
Precis.
Så det blev ju någon form av en mun som får testa bra mat under en tidsbegränsad period.
Ja, och det blev väldigt personligt.
Ja, jo, men jag visste ju inte bättre på den tiden. Jag blottade ju strupen helt och hållet.
Jo, men det är också... Det,
mycket,
det
var mycket roligare då. Ja. Det var ju 8 år sedan nu.
Ja, det är länge sedan.
Jag hade varit betydligt försiktigare idag, men då kunde jag bara köra på.
Ja. Och så det är ju det som man kanske saknar lite grann.
Ja. Ja, jo, visst.
Att det blir mer åt det hållet.
Sen är det ju det, att är man då ute runt om i världen och... Då har man också referenser att dra på något sätt.
Ja,
då.
Visst.
Det blir ju
det är viktigt.
Spännande.
Mm. Tycker ni att det är viktigt?
Att man är utomlands och...
Ja, eller att man äter kan, lite. Att man kan dra referenser om man ska recensera krogar i Sverige.
Ja, det tycker jag väl. Ja, men absolut. Det är väl alltid.
Mm.
Med referenser.
Mm.
Sen någonting som kommer upp, och det är ju inte fel, men det är ju, i den åldern vi är, liksom Instagram och allt går så snabbt och så är det ju spännande att se liksom, trender, och det är ju svårt att se om man inte är utomlands så.
Mm.
Och äter på andra ställen än bara till exempel.
Jag gillar inte trender så mycket faktiskt. Vad skulle vi mer prata om? Galor,
ja. Mm.
Kungen av galor.
Vem?
Du.
Ja, en restauranggala har vi.
Men det är mycket galor i Sverige.
Ja, det är det.
Är det mer i Sverige än annanstans?
Det tror jag nog per capita måste det vara det. Det gillar vi. Vi gillar galor i Sverige.
Varför är det så, tror du?
Jag vet inte. Vi gillar att dunka varandra i ryggen och gå upp på scenen och hylla varandra. Det är väl något friskt och bra i det, men det kan ju gå inflation i det också.
Ja, har du inte gjort det lite nu?
Fast det är egentligen, vi som sitter här inne ska inte tycka någonting om det egentligen, det är ju branschen.
Ja.
Alltså, ja, så länge de kommer och tycker det är kul så skapas ju allt fler galor. Jag kan tycka att det har gått inflation i det. Men det fylls ju ändå på i de här olika galapalatsen när det väl bjuds in. Så någon form av relevans tror jag säkert de har.
Vad är det bästa med galorna? Vad är det bästa de liksom för till bordet?
Jag kan tycka att fler galor skulle vara utåt allmänheten. Nu är alla våra nästan galor i Sverige interna.
Mm.
Så att det blir någon form av inbördes beundran, att det är samma folk som kommer, det är sponsorer, det är krögare, det är lite bloggare, recensenter, man har samma gästlistor på alla event. Och sen är det i princip samma som får gå upp på scenen. Ja, restaurangbranschen borde bli bättre på att vända sig utåt. Det är egentligen bara årets kock som... Och de har också tappat det lite, men förr så var ju det tv-sänt och det var allmänheten som kunde gå dit och så vidare. Den har liksom vänts inåt lite, tycker jag.
Ja, där blir det ju en stor förändring.
Ja, det kommer det bli.
Vi har ju haft årets kaka här och vi väntar med spänning på att se vad den förändringen är.
Mm. Vi får ju se om det blir bättre. Kanske inte blir det.
Nej, det vet vi inte.
Det hoppas vi.
Det hoppas vi.
Alltså, det kan jag väl önska, att vi hade fler restaurangevent som var mer ut mot allmänheten. Mm. Som kunde vara med och lyfta... Fick du en verk?
Mm, nej, vi fick en spark.
Som kunde vara med och lyfta branschen utåt.
Ja, det är galasäsongen sätter ju igång nu på allvar. Det är ju guldrackgalan på måndag och sen är det ju bara...
Ja, sen är det väl...
Galet gala snart.
Ja, restauranggal. Nej, den är kanske sen... White Guide kör väl och...
Ja, det är väl i mars va?
Mm.
Och 50 Best får man ju räkna ändå.
Michelin kör ju nu och så 50 Best. Då kommer sommar och...
Vad händer på 50 Best i år då? Händer det någonting?
Det kan vi snacka om nyckfullt.
Ja, verkligen.
Ingen aning.
Nej.
Helt omöjligt att gissa.
Ja,
det var så kul här om dagen när vi pratade om det. Då jag bara så här, ah, men det har inte hänt så mycket. Men det har hänt jättemycket. Så att ibland kan man liksom se saker på olika sätt då.
Ja.
Mm.
Jag tycker inte det händer så mycket.
Men
vissa tycker det händer jättemycket. Nej, men på listorna och så här.
Ja, förra året var ju en konstig lista. Året innan dess var ju en väldigt konstig lista också. Så att folk åker in och ut. Nej, vi får se. Det blir spännande i alla fall att följa. Det händer ju mycket, tycker jag. Du tycker inte det. Men... Just det.
Jag tycker generellt att det borde vara bättre, media i Sverige, tv framförallt, borde vara bättre på att vi pratar ju om en kockkris i Sverige.
Ja.
Och då tycker jag media borde ta sitt ansvar i vissa lägen att lyfta kockar och restaurangfolk på ett annat sätt.
Jo, men media tycker nog att de gör det i och med alla de här skämtshowerna.
Ja, du menar Kockarnas kamp och det, eller?
Men Kockarnas kamp är ju
okej.
Ja, jag tycker också det.
Men jo, men herregud, Mästerkocken.
Nu jag gillar ju Mästerkock.
Vi ska inte ens prata om det. Nu har ju TV3 gjort någon ny satsning när de ska leta krögare till Johan Jureskogs restauranger.
Mm.
Alltså, Mini-Mästerkocken eller, ja... Alltså, jag tycker bara det.
Men det där är ett format som får många tittare när en amatör ska bli proffsig.
Ja.
Alltså, det är därför Masterchef är så stor och det är därför vi ser flera avkommor av det nu. Och det tycker jag är en sak, att man får titta på det sättet. Men sen när man då som tv-kanal vägar släppa tag av de här vinnarna och låter dem stå i det oändliga och laga mat i tv för att promota dem då som gamla vinnare av en tävling. Där kan jag tycka att vi borde bli bättre på att släppa fram kockar som jobbar som krögar och som är kockar och som är kanske ibland bättre representanter för restaurangbranschen.
Eller ibland, och för kockyrket. Alltid, tycker jag.
Ja, jag försökte vara lite mild där.
Ja, det var inte jag. Jag blev bara irriterad på det.
Det tror jag också att media borde...
Fast TV4 tycker jag, där är ganska mycket kockar.
Eller? Du är nyhetsmorgon eller? Jo,
så,
det är det väl.
Jo, det är en mix av allt möjligt.
Ja, det är lite allt.
Högt och lågt. Blandas och ger.
Det är därför jag tycker Kockarnas kamp är... Eller vad heter det? Kockarnas kamp.
Mm.
Jag tycker det är kul.
Jo, men det är därför man gillar Top Chef också.
Ja, jo, visst.
I USA, för att det är ju riktiga kockar. Som man faktiskt då har kanske till och med kunnat följa någon gång.
Ja, ja.
Eller vet vad de jobbar. Eller den igenkänningsfaktoren. Ja, du jobbar på det stället. Fan vad kul att du är med. Ja. Till, liksom. Det kan ju vara, det tycker jag ger en viss tyngd till programmet. Och det är därför Kockarnas kamp är roligt.
Var ni på ställa galan då?
Jag var sjuk. Tyvärr, vi skulle ha gått. Jag och Tove satt i juryn.
Mm.
Tove gick.
Jag var där.
Mm. Var det bra då?
Ja,
ni får berätta för oss som inte var där.
Det var ju bara kvinnor då.
Ja.
Så, jag tyckte det var kul. Vi pratade lite grann om det när vi var där. Det var väldigt mycket folk, 250 personer.
Nej, ja.
Var på gondolen, det kändes ju som att 250, gud hur ska det funka?
Mm.
Men det är ju så stort där. Så det var ju väldigt enkelt att ta sig runt och prata med folk och så. Jag tycker det var väldigt bra arrangerat. Sen var ju Cicela Kyle var ju konferensier. Hon är ju jätteduktig.
Mm.
Så jag tycker de har fått till det jättebra.
Mm.
Mm, jättetrevligt. Och sen är det ju roligt, det blir ju flera olika branscher som träffas också. Det var ju lite mat och sen var det dryck och
media
och bar och så.
Ja.
Så att det är kul. Mm. Ja, just det.
Jag tycker framförallt det som är sunt med Stella initiativet, det är ju att de har från början gått ut och sagt att förhoppningen är att det inte ska behövas så länge.
Jaha, okej. Okay, ja.
Alltså att hela idén med en only, women only gala. Mm. Att det
är, ett vecka.
Ja, det är en statement, ja. Och sen ska det inte behövas. Mm. Och det är ju det som är det sunda i det. Att det här är inte för att utesluta någon, utan det är för att så fokusera på någonting. Fokusera och ja. Integrera. Och sen ska det bara vara normalt liksom. Att kvinnor får lika stor plats i branschen som män. Eller liksom, som jag säger alltid, att service och allting borde få lika stort utrymme som kockar till exempel. Ja. Så att, jag menar, jag tycker att det är bra. Det tycker jag är ett väldigt sunt sätt att tänka.
Men å andra sidan är det ju det.
Men det är ytterligare en gala.
Säger. Mm. Alltså, det säger ju takeover också. Vi skulle egentligen inte behövas och så.
Nej.
Men det kommer ju behövas. Ganska länge
några år
till.
I alla fall. Mm. Mm. Absolut.
Det tror jag i alla fall.
Jag har lite mark att ta igen.
Vad säger du om det, Pelle?
Vilket då?
Det här, de kvinnliga initiativen som tas.
100%,
för att,
100% bra. Skulle ha kommit tidigare bara. Så här har det sett ut ganska länge.
Ja, verkligen.
Och det är 2018 nu. Man tycker att ja, det hade behövt för 10, 15, 20 år sedan. Och man frågar sig varför det inte har hänt. Och man frågar sig hur det kan vara så.
Ja, i många anledningar.
Ja, verkligen. Det här är en fråga som är, har många bottnar, och den är inte lätt att komma till bukt med. För då hade vi löst det vid det här laget. Och sen tror inte jag det är en branschfråga, utan det är en strukturell, det är en samhällsfråga.
Ja, det är det 100%.
Och därför har varje bransch ta sitt ansvar och göra sådana här grejer. Så det stöttar vi på i restaurangvärlden. Vi skriver väldigt mycket om detta och tycker det är skitbra.
Mm. Nej, men det är positivt. Hade jag inte varit magsjukt hade jag gått.
Mm.
Nej, det var jättetråkigt att missa det faktiskt. Vi hade ju planerat att vi skulle gå tillsammans.
Absolut.
Ja, jag blev inte så. Inte den här gången. Nästa gång.
Mm. Ja, nej, men jag tycker att det känns... jag tänkte, är det någonting som du skulle vilja prata om? Eller?
Olikt,
det händer ju så mycket att det är den en liten snabb, om du vill.
Ja, jag tycker det är kul att prata restaurangbransch, men jag tycker det är just nu roligare att prata offentlig gastronomi.
Mm.
Vi har ju den här White Guide Junior där vi provar skolmat och äldremat. För mig är det en bransch som konstigt nog det händer mer i. Och det kan vara att de börjar från en lägre nivå. Men det är också det att den offentliga maten är så otroligt utvecklingsbar. Och det finns så mycket att göra från en relativt låg nivå. Sen finns det så många skatter och hjältar och duktiga människor där ute som inte får någon uppmärksamhet alls. Jag var på en förskola ute i Kungsängen idag. Och han kom högt upp på White Guide Junior förra året, och nu ska han göra program med SVT och få göra en kokbok och så vidare. Och det betyder allt, för inte bara för honom utan för hela den offentliga gastronomin. Så för mig känner jag att där gör jag större nytta just nu än inom restaurang. Det känns som att den restaurangbranschen i Sverige idag är ganska, inte förlamad, men den är ganska låst på något konstigt sätt, kan jag tycka.
Ser du liksom att det här med skolmat och sånt, att det är stor skillnad var i Sverige det är? Alltså områdesmässigt, är det bättre i Skåne? Är det bättre i norr? Eller?
Nej, vi ser inga sådana geografiska skillnader. Däremot ser vi att norrlänningarna är väldigt mycket svårare att räcka upp handen och säga kom hit.
Ja.
Det är lite mer, vi kan, vi klarar oss själva och lite blyga och lite mer slutna. Medan stockholmare och skåningarna är bättre på att liksom berätta vad de gör. Men det händer. Vi är bara i början av den offentliga gastronomin. Det kommer hända så mycket på de här åren.
Det behövs ju. Vi hoppas att äldrematen blir bra när vi blir gamla och ska äta den.
Mm. Men det är ändå, ja, det är barnen som är det som är framtiden. Det är där man ska börja.
Ja, absolut.
Så det är jätteviktigt.
Alltså det har jag pratat lite om nu, så det tycker jag är viktigt.
Mm. Och du har ju vikt av ganska hårt, måste man ju säga, från din första bana med Michelin-krogar till barnmat.
Fast jag har ju ett ben i varje värld. Men just nu så är det offentliga maten som jag tycker är, vad ska man säga, roligast och mest, där jag känner att jag kan göra mest nytta. För White Guide Junior har ju, jag kommer ihåg när jag presenterade för Lars-Peder Hedberg och White Guide, farbröderna, att vi skulle starta en guide för skolmat. Tänkte nu kommer de kasta ut mig. Men det var ju bara applåder, och så att lyckas de med detta så ska vi applådera. Och det har vi gjort nu i sex år. Så det är kul. Och också roligt att se när duktiga kockar från det privata med engagerar sig i detta. Mm. Som många gör. Paul Svensson och Niklas och så vidare. Jätteviktigt.
Han är kocken från Noma, har ju startat Brigade.
Ja, jag vet. Ja.
Det är ju stort.
Ja, jätte.
Och ett otroligt fint initiativ tycker jag.
Ja.
Jag hoppas ju verkligen att det kommer gå framåt. Såg att de expanderar till New York nu också.
Mm. Jättebra.
Så, ja, så det är fantastiskt. Det krävs ju.
Ja, verkligen.
Det är stöttningen.
Nej, sen det sista är ju hållbarhetsfrågan som är mycket större i offentliga köken i restaurangbranschen. Också ett mysterium tycker jag att inte fler krögar slår in på den vägen att gå ut mer tydligt och säga att de jobbar med hållbara livsmedel. Återigen, det är ju Paul Svensson som gör någonting av det och många andra också, men det är konstigt tycker jag att inte restaurangbranschen tar större ansvar när det gäller hållbarhetsfrågor.
Jag tror många krögare också kanske tar ett steg ifrån oss, att de kanske gör det, men att de inte säger att de gör det.
Så kan det vara.
Ja, för att de tycker att det ska vara så självklart idag. Ja. Att det, liksom...
det är också så att matgästerna kräver inte det på samma sätt som man kräver att skolbarnen eller sina barn ska äta bra mat i skolan. Man litar liksom på att krögaren serverar bra mat.
Så är det.
Så där har vi också en potential.
Potential överallt.
Ja.
Ja, men vi väntar med spänning på Michelinguiden. Eller jag verkar vara den som mest exalterar över det här överhuvudtaget.
Men det är bra, Daniela, att du är exalterad.
Jag är exalterad. Yes. Vi ska åka till Köpenhamn. Vi ska åka tåg.
Ja, jag tror det blir. Jag tippar på 3 nya enstjärniga i Sverige.
Oj.
Kom ihåg att jag sagt det nu.
Ja. Mm.
Och ingenting annat. Sen behåller vi de andra. Mm. Och sen blir det 3 nya enstjärnor.
3 nya enstjärnor. Mm. Inga 3-stjärniga alltså. Inga 3-stjärniga.
Nej.
Tove, du har sista ord.
Nej, ja. Jag håller mig för det faktiskt.
Ja.
Ja, jag håller med Pelle då.
Jag säger en ny 3-stjärnig. Bara för att jag måste säga det.
Right. Kom ihåg vem som svarade först.
Ja.
Yes.
All right. Hörrni, tack för idag.
Mm, tack så hemskt mycket. Jättekul.
Tack
så mycket Pelle.
Tack Pelle.
Tack.
Hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.